Nej, det kommer inte sol.
Malton!
Ska vi hitta den där? Hur yes. hittar man?
Yes. My precious. Welcome, master, to the Eaton and Ballet podcast.
Kan du tänka dig hur Gollum låter på svenska?
Nu husbond. Man älskade.
Man älskade.
Vilken och bergets podcast. Luta er tillbaka och lyssna.
Välkommen till Eken och Bergets podcast. Jag är Jimmy Berg, Berget, och med mig har jag Viktor Tapper, Eken. Tjena Eken.
Hallå Sigalorsen.
Hej, vad fan, det är vår nu.
Ja, eller ger.
Ja, alltså solen skiner och fåglarna kvittrar och Guds natur börjar vakna till liv. Och jag kan gå ut med min son och leka utan att krångla med vantar och mössor och halsdukar och hela faderullan. Utan jag kan bara slänga på en jacka och gå ut. Och mitt i allt det här härliga och underbara så går jag runt som ett snörvlande, snifflande, nysande jävla vrak. Jag är ju pollenallergiker.
Ja, just det.
Är du allergisk mot något?
Jag gjorde faktiskt ett allergiprov igår som jag då inte har fått svar på helt enkelt. Jag misstänker starkt att jag är allergisk mot björkpollen och gräs.
Vidrigt.
Ja.
Vad känner du då? Går du runt och snörvlar?
Jag snörrar lite grann, men framförallt så kliar i ögonen. Så jag ska inte ta på mig någon offerkofta där och tycka synd om mig själv. För jag vet folk som har det betydligt mycket värre.
Ja. Alltså, de som känner mig vet ju att jag är en förbannat allergisk person. Jag är allergisk mot... Ja, jag är en riktig snyftare. Jag har ju inga matallergier, men jag är allergisk mot pälsdjur och jag är allergisk mot pollen. Så den här tiden på året är ju alltid så här blandade känslor. Fan vad härligt att jorden börjar vakna till liv. Men samtidigt så går jag runt och mår så jävla dåligt. Och jag nyser och jag snörvlar. Och jag ska göra mitt yttersta för att inte snörvla hela tiden i den här podden. För det låter ju vidrigt.
Du dör lite när de andra kommer till liv, så att säga.
Ja, exakt. Jag går runt som en zombie. Odöd heter det. Jag är odöd.
Ja.
Andel.
Inte odödlig.
Jo, det är jag också.
Ja, det är bra. Det är det bästa.
Verkligen.
När jag var pollenallergiker.
Jag är även kvalsterallergiker, vilket jag har fått lära. Alltså det har jag blivit på senare år. Och det är ju en historia för sig som vi kan ta en annan gång. Men det innebär ju att jag tar allergimedicin året om. Så jag är ju liksom, min kropp är ju medicinerad när pollensäsongen väl slår in, vilket är bra, för att det är inte riktigt lika farligt nu som det har varit tidigare år när det är så här, jag tar medicin när jag börjar känna något och då är det typ för sent. Man måste vara liksom tidigt, man måste sätta igång med medicinen några veckor innan säsongen börjar för att vara liksom 100% skyddad.
Förekomma skiten helt enkelt.
Exakt. Trots att jag tar dubbla dos, två tabletter om dagen istället för en, så går jag ändå runt här som en odöd, som en zombie.
Jag har ju inga jätteallergiproblem. Det jag är mest allergisk mot, kan jag väl säga, det är ju folk som skriver jag utan G.
Vad är det för fel på det?
Ja, det är ju två olika ord.
Ja, det är sant.
Det är ju som att förkorta sten med flaska.
Nej, det är det inte.
Jo. De skriver jag har varit och handlat.
Jaha. Det beror ju på vilket kontext det är. Man säger ju aldrig så här: jag har varit och handlat utan att komma eller någonting. Du fattar ju vad de menar.
Men det är ju jättekonstigt. Alltså det är, ska vi hitta på ett exempel här då? Nej, jag kommer ju inte på något bra exempel. Jag tycker det.
Leverera nu, Eken. Kom på något. Nej, men alltså, jag är ju inte en sån här språknazi när det är online och sånt. Jag tycker det är helt ok och fladdra runt med lite ja och så.
Nej, men just det, alltså man kan skriva i Örebro så säger man ska vi göra nå. Då skriver man ska vi G-Ö-N-Å.
Ja.
Och det tycker jag också så här, ja, göra, ja, men det är en förkortning. Men nå, det är ju att man når någonting. Något, något, något kan du skriva. Det är en officiell förkortning på något. Är ju not, N-O-T. Ja och jag är två helt olika saker.
Ja.
Ja är ju ja eller nej. Jag, jag och du.
Men det finns ju helt massa ord som är korrekta som fortfarande betyder flera saker.
Ja, men det här är ju, betyder ju inte. Ja betyder ju ja. Ja, ska du med? Jag? Ska jag skriva så med då eller?
Har du någonsin missuppfattat det här? Alltså har det någonsin hänt att det har skett något missförstånd?
Ja, det har varit det missuppfattat, men det har varit meningar som varit otroligt svåra att läsa på grund av det här.
Okay.
Man är ju liksom, man ser ju att vad som står i hela meningen. Jag är väldigt bra på det annars. Du kan skriva fel. Så länge du har första och sista bokstaven rätt i ett ord så kan det vara 28 bokstäver och jag kommer ändå se vad det är för ord om du blandar alla bokstäver.
Ja.
Så jag är ganska lätt för det där ändå. Men hur svårt är det att trycka ett G? Det är tre bokstäver du ska skriva. Tre bokstäver. Det är en halv millisekunds extra arbete för att alltså, få ordet korrekt.
Ja, men jag tycker att det är ok.
Man förkortar inte bär.
Nej.
Det är tillräckligt kort. Nej.
Vad säger du om det här då? Att folk som ställer frågor i sms eller sådär, fast man inte har något frågetecken efter. Man säger typ, hej, hur är läget? Utan frågetecken.
Det stör jag mig också på faktiskt. Det är inte jättesvårt att skriva frågetecken heller. Alltså, men för tydligen, alltså det är ganska ofta jag missförstår. Jag liksom får fråga, är det en fråga eller?
Ja. Jag gör så för att spara tid.
Vad gör du? Vad gör du? Det kan ju vara, vad fan gör du? Det kan också vara, vad gör du? Vad gör du nu?
Nej. Det kan bara vara en sak. Vad gör du?
Jo, men det kan vara helt olika ton i det. Det kan vara, vad gör du? Om du har pajat något, är du dum i huvudet eller vad fan gör du?
Okej, så när någon skriver till dig så här ett sms med vad gör du utan frågetecken och så svarar du typ vad passive aggressive du låter, är du sur på mig? Eller
nej, men det var ett dåligt exempel. Men det kan vara andra saker som är... Jag har en kompis som brukar skicka sådana till exempel. Och det är ganska ofta jag får fråga tillbaka. Vad menar du?
Varför då? Använder du frågetecken då?
Ja, jag använder alltid frågetecken. Jag förstår liksom inte, det är en knapp. Det är en grej att förkorta saker som redan är korta.
Ja, det förstår jag.
Men min pappa har ju precis lärt sig att smsa med förkortningar. LOL. Vad kan det mer vara? Ha det bra, skriver han HDB. Och det är så här, det är ju ingen liksom erkänd förkortning. Det är ingen som fattar det. Alltså, det är ju bara besvär. Då måste du ta ännu längre tid att förstå. Ja.
Typ folk som säger ASG. ASG.
Ja.
Vet du vad det står för?
Asgarv.
Ja, det är folk som använder den. Och det kan jag respekterar inte att man gör så.
Nej, och min flickväns pappa skickade till henne någon gång pok. Hon bara, vadå pok? Puss och kram.
Ah.
Men det är inget som någon någonsin har använt, en normal människa som är under 30.
Man skriver ju så här XOXO i en massa andra länder förutom Sverige.
Ja, England och USA.
Ja, varför har inte det? Varför funkar inte det i Sverige?
Ja, det är väl de som kollar på Gossip Girl använder nog det.
Kommer det därifrån?
Ja, jag antar att många har anammat det därifrån.
Okej. Okay.
För det är ju en, har du sett Gossip Girl?
Nej.
Det är ju en blogg så att säga som heter Gossip Girl som skvallrar om hela stadens händelser.
Okay.
Och där avslutar hon alltid med XOXO Gossip Girl.
Okej.
Okay. Så det är ju
som vill.
Ja, och jag. Okay. Jag brukar alltid säga det. XOXO Jimmy. Ha det bra.
Ja, puss och kram. Nu ramlar jag på ändan här. Ja, ha det bra. Ah, tjena. Nej, men jag brukar skriva någonting som jag har skrivit sedan jag var liten är också, tycker jag, är ett sånt förbannat oförtjänt långt ord. Alltså också det är så långt och så måste man tänka efter så här. Också, ja just det, då är det så och fast med K också och så ska man skriva också. Så då skriver jag OXO alltid.
Ja, men den accepterar jag helt. Helt annan sak. För okay. Då får du ordet liksom också. Då får du ut ordet i ett mindre format.
Ja.
Det är 3 bokstäver istället för 5.
Ja, jag fattar.
Och du slipper en som du säger, en värdering över stavningen. Och hellre att man skriver en förkortning än stava fel. Men jag och jag blir ju en felstavning eftersom det bara är ett fel. Ett litet jävla fel som är så jävla enkelt att korrigera genom att trycka ner knappjäveln en extra gång.
Jag
hatar det här. Jag brukar kommentera på folk jag vet. Alltså vissa kanske blir ledsna över det, tänker jag. Man vet inte alltid hur vissa reagerar, men de jag vet att fan, skärp dig för helvete.
Jag tycker att det är okej. Helt ok. Skriv ja utan G alla där ute. Gör det.
Nej, men sen, jag kan tycka det med kommatecken och så vidare. Kommatecken är också en sån grej. Använd gärna det. Folk som skriver utan stor bokstav, utan punkt, utan kommatecken. Jag utan G. Det är som att läsa en jävla text från 1700-talet. Ett annat språk. Jaha, vad fan står det här? Jag har haft kul. Haft med 2 F. Det är kul. Jaha. Ja. Något jävla ord kan man väl stava. Alltså vissa anstränger sig för att skriva på chattspråk.
Ja.
Ja, du. Det är ett samtal här. Det är 2002 som ringde och ville ha tillbaka sina stavelser.
Ja, men. En sak som jag stör mig på är folk på nätet som skriver... Det är okej, tycker jag, som sagt, att slarva lite med jag och jag. Det är okej. Men när folk som skriver långa haranger, långa paragrafer och inte styckesindelar. Det funkar inte. Det ska vara stycken. En stycke ska inte vara längre än 9-10 rader liksom. Man kan ju inte följa, man bara slarvar bort sig och det stör mig på. Och då blir det ju en TLDR som det heter. Vet du vad det betyder?
Nej.
TLDR-gubben, det betyder too long did not read. Så när det är ett långt stycke och ingen styckesindelning, då blir det TLDR.
Då mister de hela stycket.
ASG på dig.
ASG. Men alltså, det är viktigare att man styckesindelar än stavar rätt.
Absolut. Absolut.
Ja, jag vet inte, kollar du på Let's Dance?
Igår kollade jag på typ 10 minuter som av en händelse.
Förstår du nu det jag pratar om med de här leenden?
Jag har inte sett den här personen, men det här, du
Marie
släppa det här
Sennemot.
Med leenden också. Släpp det här nu, Jekan.
Ja, jag släpper det. Jag kommer möra henne, sen släpper jag det.
Kollar du på henne igår, eller?
Nej, men hon är ju en sån här som ler konstant.
Du sa
jag får huvudvärk. Jag sitter hela programmet och får huvudvärk.
Man kan inte få huvudvärk av folks leenden.
Jo, när den är, alltså, hon ser ut som en massmördare.
Det är härligt med leenden, tycker jag. Le mer.
Absolut, absolut. Nej, men det är viktigt att man ler också. För det är trevligt att le mot folk och så vidare.
Ja.
Nej, men jag tänkte på en annan sak faktiskt. Det här med... Jag vet inte om du känner någon tjej i ålder mellan 10 och 18 kan vi säga. Känner du någon sådan?
Jag är inte kanske kompis någon släkting med någon sån. Nej,
du har inga små kompisar som du har i garderoben eller så.
Nej, jag är inte kompis med några så kallade tonårstjejer.
Nej, jag har en lilla syster då som är 18.
Ja.
Och har märkt en sak... Kan du, liksom, har du någon sån idol, en väldigt stor som är, skulle du träffa den här personen, då skulle du simma?
Leif G.W. Persson.
Om Leif G.W. Persson knackade på nu under sändning och sa, tjena Jim, jag tänkte att jag skulle ta en kopp kaffe och diskutera lite grejer. Hur skulle du reagera, tror du?
Jag tror jag förstår vad du kommer komma till, och jag kommer inte kasta trosor på honom och börja skrika.
Nej, utan, inte det.
Jag skulle nog skaka hans hand och bara uttrycka min absoluta vördnad för honom. Och, och liksom säga, ja självklart, jag sätter på bryggan. Jag skulle nog vara ganska timid.
Kaffet är redan på, GV. Kom och sätt dig.
Ja, slå dig ner, GV. Det här kommer vara det finaste mötet i mitt liv, tror jag.
Ja. Då skulle jag säga. Jag har ju Zlatan som, han är ju, jag tror ju inte på Gud, och, men jag tror på Zlatan, brukar jag säga. Han är ju min lite så här helgon, sån. Och skulle han kliva in här, jag skulle ju förmodligen tappa hakan så att jag liksom slår käken i led. Gapa väldigt länge och bli stum. Kanske inte riktigt, nu vill jag verkligen, nu vill jag inte göra bort mig. Jag vill att han ska tycka att jag är cool. Tjena Zlatan, fan är läget? Har du vägarna förbi?
Dra en Sven Walter från honom direkt.
Tjena Zlatan, hur roligt att du vill komma. Jag hoppas att du gillar Coca-Cola, för att den är ganska avslagen. Annars sådär. Den är kvar från igår. Men jag hade som sagt absolut inte.
Du hade inte förvandlats i någon jävla vålnad eller poltergeist eller någonting.
För jag förstår inte. Tjejer som är på Justin Bieber konsert står längst fram, och det de tänker är, han är så snygg, jag är kär i honom och så vidare, jag skulle vilja vara tillsammans med honom. Ja. Tror de att han vill vara tillsammans med 25 000, som du sagt, vålnader som står och bara tårarna skvätter så sminket ligger som Niagarafall på kinderna, svarta Niagarafall. Tror de att han kommer komma fram då och bara, tjena!
Nej.
Tjena kexet, läget, är det lunch? Ska du hänga med på en fika? De borde ju någonstans kontrollera sig och tänka, fan, nu, han vill jag snacka med, liksom någonting.
Vi får ju backa bandet lite, och så här har det ju varit. Det är ju ett fenomen av någon anledning. När The Beatles var stora så var det ju samma grej också. Det är av någon anledning kvinnor i den åldern som har ett särskilt beteende då på det viset. Och varför det är så, det har jag ingen aning om. Det kanske det finns någon forskare som kan förklara varför det här fenomenet uppstår. Men jag tror de drömmer ju kanske om att bli ihop med de här pojkbandsfigurerna, eller Justin Bieber till exempel. Men nu är inte jag jätteinsatt i Justin Biebers skvaller här, men jag råkar veta att när han varit ihop med Selena Gomez, så var det en storm på nätet av små tjejer som varit väldigt upprörda och arga.
Ja, förkrossade.
Men det är ju precis som du säger, de borde ju egentligen inte förvänta sig att han ska välja dem nu.
Så, nej, men man tycker, som jag säger, Zlatan skulle komma in, skulle jag vilja vara cool. Jag skulle vilja tycka att han tyckte att jag verkar cool. Jag skulle aldrig skrika och gråta. Jag skulle ju vara extremt.
Men du är ju heterosexuell, du vill ju inte bli ihop med Zlatan. Så om du tar en kvinnlig idol, har du någon kvinnlig idol sådär som du bara kanske blir stelt nu med, om du har din tjej hemma eller så?
Ja, nej, jag tycker ju inga tjejer är snygga.
Finns det bara en tjej om din tjej skulle komma in i rummet nu, skulle du bli helt galen och börja
då skriker ju jag och gråter. Jag brukar ju ta med kalsongerna och kasta på henne. Men men ja, hade jag haft en BH hade jag kastat den med.
Ja.
Nej, men just det, jag förstår inte om man vill så att säga att någon ska tycka om en, vilket jag antar att det är de vill. Att man inte kan kontrollera sig. Det blir en hype. Någon har skrikit någon gång. Och då är alla gemensamt. Vi skriker. Nu kommer han.
Ja.
Han måste ju. Tänker inte de. Jag tänker. Han måste ju tänka. Kom ut på scen och tänka. Vad fan är det här? 20 000 gråtande 14-åringar.
Ja, men det skriker. Det är jättekonstigt. Och jag har också något minne av att jag sett några inslag. Någon intervju från förr i tiden när typ One Direction var i Sverige och de pratade med några tjejer som precis hade träffat dem, och det var någon av dem som liksom var i helt i tårar och helt liksom förkrossad. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är jättekonstigt, men är det något problem också, eller är det jobbigt för artisterna eller
så? Nej, jag tror att de älskar det. De lever ju lite på det här att alla vill vara tillsammans med dem. Och jag tror ju att det här med Selena Gomez och Justin Bieber till exempel, det är svårt för dem att behålla förhållanden. Jag tror de gynnas av att avsluta förhållanden. Vad sa du?
Precis, de har gjort slut för länge sedan. Nu vill jag återigen bara med förbehåll säga att jag har inte superkoll på Justin Bieber.
Men dubbelt så mycket som
han. Han och Zelena har gjort slut. Och att han precis har köpt han köpte en födelsedagspresent till sig själv. En special inredd
10-pack kondomer.
Ett plan, alltså en sån här jetplane typ.
Ja. Ska vi byta namnet på podden till Eken och Bieber-fan?
Eken och Bergets Belieber. Bieber-podcast. Ja.
Ja. Nej, men just det här med skriken. Det jag tänker på är, eller jag har tänkt på det under dagarna också, kommer osagt in på det här nu. Det här med skriken. Det var snack om vad var det kanske på Bråvallafestivalen. Det var lite våldtäkter. Och folk var så här, men hur kan folk inte märka att det händer? Och men om det är 10 000 tjejer som skriker och någon skriker hjälp, hur fan ska man kunna höra ut det? Det går liksom inte att genera ut det ljudet. Jag tänkte, jag bor i ett studentområde i Örebro där det skriks extremt mycket. Men vissa gånger blir man så här mitt i natten när det skriks, vad fan, var det där ett skrik på hjälp? Mm. Man kan liksom inte sova på 2 timmar för man tänker, fan, om det är någon där ute nu som behöver hjälp. Mm. Och jag vet inte om det är så eller om de har jävligt kul bara. Mm. Så jag funderar på det här. Man skulle egentligen försöka komma på ett hjälpskrik som är universellt, eller åtminstone nationellt, som betyder att jag behöver hjälp, som inte är hjälp.
Ungefär som att ringa 112 så ska man skrika något sånt här ord.
Ja, skrik 112 eller något sånt här.
Ja.
Det ska vara lätt och kort. För skriker man hjälp, det skriker man när man blir kittlad. Det skriker man om man har ramlat och hjälp, vad kul, kan folk skrika.
Men kan man inte egentligen skilja mellan ett ångestfyllt, genuint rop på hjälp och någon som jävlas?
Jag trodde det innan jag flyttade hit, kan jag säga. För folk här kan gapskrika rakt ut. Och sen är det någon som har gjort mål på FIFA mot någon annan.
Okej, och det är något Örebro-fenomen eller?
Studentfenomen skulle jag säga.
Okej.
Ja, inga gränser, folk har inga gränser.
Här.
Nej, men det är Norrköping, det är en normal stad med normala människor.
Exakt.
Du får ju särskilja på det här, Jimmy.
Precis, det är
inne på gräddhyllan så skriker man ju i en F-ton varje gång, så att säga. De har ju tränat sin barnsben att är du i fara, då är det B-ton som gäller.
Jag har bott i Kneipen hela mitt liv och jag har aldrig hört någon som skriker. Jag vill tala om för dig.
Ja, men här vet du, här skriker man och skriker. Vissa är ju så hesa, du vet, så jag tror ju att det är fiskmåsar som flyger förbi när de skriker. Va? Och det är ju träligt. Det är det.
Det här hjälpordet, har du... Är det någon så här idé som du har fått eller har du hört talas om det?
Nej, jag tänkte på det själv, att man skulle vilja ha ett ljud som särskiljer sig från det vanliga. Och då ska ju folk absolut, då ska ju folk ha respekt för det här och inte, så att säga, utnyttja det och skämta med det. För Nej. Det är ju fan inte kul om någon blir våldtagen.
Men det ansvaret ålägger ju du en massa personer då också. Och det är ju jävligt svårt att få folk att upprätthålla det.
Ja, det är ju det, för hjälp är ju ett sånt ord från början. Men jag tycker att det har varit i Örebro framförallt senaste åren här. Extremt mycket våldtäkter och överfall och så. Och i vårt område där vi bor senaste året har det kanske varit 4-5 styckna.
Så.
Och jag tänker att det är olustigt varje gång man hör någon skrika. Men jag... Alltså, det blir nästan att det blir malplacerat, vad säger man? Det blir man blir avtrubbad. Liksom. Nej, man liksom man bryr sig till slut inte. För det är för mycket skrik ändå. Men skulle någon skrika buggidi 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 och det betyder nu är det våldtäkt på gång, då skulle man ju fan, nu är det våldtäkt här. Det ska vara klart och tydligt att fan, nu är det dags att kuta ner här, för nu ska jag sparka skiten ur någon jävel. Mm. Nu är det fram med den platta kortsidan här, kärringracket. Mm. Nu är det dags att knacka pannben.
Ja. Men det är en bra idé faktiskt.
Ja, men har du någon idé på vad ordet skulle kunna vara? Eller ska man liksom ha med någon triangel man slår 4 gånger på? Man får ju tänka
ju
att det kan ju ofta är, antar jag, att man blir överfallen kanske bakifrån och då är det en halv sekund på det att reagera.
Ja, man måste ju kunna skrika ordet i panik. Det kan ju inte vara boogity boogity boo, utan det måste ju vara någonting. Alltså hjälp är ju ett väldigt bra, för det är liksom hjälp! Det är en det börjar så där med bara en bokstav eller en ihopskrivning och så en lång vokal och sen på en konsonant. Det måste ju vara någonting som är så. En konsonant, en vokal, en konsonant. Så det måste ju vara ja, som hjälp eller jag kan man. Ja, utan G.
Ja, för just de här hårda konsonanter eller hårda vokalerna, vad ska man säga? Ja. Å, Ä, Ö, A.
Ja.
E funkar väl, men I är ju svårt att skrika högt.
Ja, i och för sig.
Ching är ju inte jättebra, det är lätt att skrika. Böj!
Men seriöst nu, om någon skriker så högt de kan, så hör man ju inte vilket ord de skriker. Om någon skriker jävligt, så hör man ju bara skriker.
Du hör ju Ä, Ö, Å. De hör ju skillnad på. Skriker någon? Nej. Båt!
Nej.
Jo, jag tror det.
Inte om någon skriker så högt man bara orkar.
Ska jag testa?
Gör det.
Nej, då kommer varenda. Jag är ganska kraftiga lungor.
Det är där de inte gör, säger du.
Va?
Det är ingen som kommer att hjälpa dig i Örebro, säger du.
Nej, det kommer ju, men min flickvän kommer ju dundra in och undra vad fan jag håller på med.
Och du skriker.
Jag skriker båt, alltså.
Och du kastar ett par kalsonger i
ansiktet. Ja, och börjar gråta.
Ja.
Ja, där lägger vi in en.
Mitt liv är en enda lång rad av ironiska grejer som aldrig klickar, i alla fall på senare år. Jag har nästan alltid ägnat mig åt någon form av fysisk aktivitet. Jag känner mig som en ganska fysisk person och så. Och under nästan hela min ungdom så åkte jag inlines. Alltså jag var en bladare, en skatare. Jag åkte aggressive Blade inlines. Blades of
glory.
Precis. 6-7 tror jag höll på med det. Och sen så slutade jag börja styrketräna och bara bytte helt sonika. Och sen dess har jag styrketränat. Och efter att jag slutade gymnasiet så pluggade lite grann så där, men jag jobbade framförallt på flyttfirma. Och då var det ju ironiskt, för att då jobbade jag på flyttfirma hela dagen och så drog jag till gymmet och tränade efter det. Och det klickar ju inte, för att då har man jobbat som flyttgubbe och så ska man lyfta tungt därefter. Men det kunde jag göra, det funkade tidsmässigt. Sen så började jag plugga och då funkar det ganska bra att träna samtidigt, för då sitter man bara och glor hela dagen. Men nu när jag pendlar till Linköping, då hinner jag inte träna, för att jag har familj också. Hade jag varit singel, då hade det gått. Men nu så måste jag ju komma hem. Eller måste, jag vill ju komma hem och träffa min son innan han går och lägger.
Måste jag komma hem och leka med den jävla ungen också? Ja. Det vill man ju inte.
Nej, men jag skulle ju kunna göra ett val kanske och inte träffa honom och träna istället. Men det gör jag ju inte, för att jag kommer hem så pass sent. Så att jag, då vill jag hänga med honom. Och sen när han har lagt sig, då är klockan 8. Och då är det ju kört att gå och träna, tycker jag. Alltså jag skulle ju återigen kunna göra det, men jag struntar i det. Men så nu har jag haft en väldigt lång period av ingen fysisk aktivitet. Och det här har aldrig hänt i hela mitt vuxna liv. Jag har alltid hållit på med någonting. Så nu går det ju veckor utan att jag gör någonting. Jag börjar springa lite grann. Jag går ut och joggar då och då. Det är typ det jag ägnar mig åt. Så jag känner så här att nu börjar min kropp lägga av. Jag börjar tunna av, som det heter. Armarna börjar suga ihop, magen bara växer. Jag var ju ingen biff innan. Jag var ju inte liksom vältränad innan, men jag var ju ändå.
Du är ju ganska stor.
Jag är nog större än
medelsnittet. Bra bicepsmått.
Ja, men det var inte så att jag gick runt på stan och alla bara oh my god, shit, is that Arnold Schwarzenegger?
Du har ju flexat i skyltfönstren, det har man ju sett.
Ja, men det har jag gjort. Nej, men i varje fall, oavsett hur jag såg ut tidigare, så har jag blivit tunnare och fetare nu. Och det är så himla jobbigt. Och
du har en stor ångest över det här.
Dagen. Va?
Du har en stor ångest över det här.
Jag har väldigt stor ångest. Jag börjar... Framförallt det jag har märkt är hur jag börjar ta avstånd ifrån allt som har med träning att göra. För förut så kunde det vara så här att jag tränade mycket och så kunde jag gå på så här läsa forum och sånt på nätet om träning och så här, lyssna på folk som snackar om träning och sådär. Men nu så klarar jag inte av att höra på sånt som handlar om träning. Och jag blir så lack på folk som tränar för att jag är så avundsjuk. Och det kanske till och med på dig. Nu har ju du varit skadad i för sig, men du är ju
jag har legat i soffan i 2 månader.
Ja, men förutom det, du har ju varit du är vältränad och väldigt snygg kropp, måste jag säga. Men ja. När jag står i kön på ICA på stan typ, och det är en stor jävel framför, och han har köpt, jag kollar vad han handlar, och han har köpt så här kvarg och tonfisk, och han ska hem och han ska äta protein, och han har varit på gymmet.
Han ska mata sina muskler.
Han ska mata musklerna, och han har precis kört knäböj typ. Då känner jag så här, fan för dig.
Den där jäveln ska
han ta dig, din jävel. Varför måste jag handla samtidigt som dig? Det är liksom, jag vill inte tänka på träning, för då börjar jag må dåligt. Och så är jag tvungen att se mig själv i spegeln hela tiden, och så tänker jag, fan, måste jag komma igång igen. Och jag längtar tills den dagen. Men ja. Hur skulle du känna? Skulle du bara kunna sluta träna och sen må bra?
Nej, jag kan ju säga, jag drog av hälsenan 10 januari och jag gymmade mitt första pass för, ja, vad kan det varit, den 20 april kanske. Första gympasset, första träningspasset jag gjort sedan 10 januari. Och det var extremt jobbigt. För det första haltade jag omkring på gymmet. Och den här känslan av att alla tittar på det och tänker, den där snubben är ju halv alltså. Han kan ju inte göra det vi gör. Jag tänker sjuka tankar så här. Jag ska sätta mig på träningscykeln och foten bara hänger och dinglar på pedalen. Inga muskler i vänsterfoten. Och jag bara känner som att alla kollar på mig och garvar bara. Kolla den här killen, han kan ju knappt cykla. Och jag känner ölmagen bara guppar när jag trampar. Gäddhängen fladdrar.
Du har ju ett sexpack nu.
Jag har gymmat 2 gånger och det börjar komma tillbaka.
Men du går ju ändå runt med ett sexpack. Du är ju atletisk. Du är det. Alltså du har ju ett sexpack nu, eller hur?
Ja, bra gener. Nej, ja. Sexpack vet jag inte när. Nu är helg också.
Ja. Jag har ett sexpack i kylen. Fullmatad.
Ja. Exakt.
Nej, men jag har ju, tror jag, inte så jävla bra gener. För jag gick ju, när jag väl började träna, så gick jag igenom en extrem transformation. Jag gick ju upp totalt 50 kilo. Jag var ju 2 meter lång och vägde cirka 69-70 kilo där någonstans när jag började träna. Så såg jag ut innan. Och jag känner att låter jag det här fortgå, så kommer jag komma tillbaks dit förr eller senare. Så vi får se hur länge jag kan upprätthålla den här.
Ja. Det är ändå så här, om jag skulle förklara din kropp för de som inte har sett dig, lyssnarna här, så jag skulle ju inte förklara dig som Peter Griffin, och jag skulle ju inte förklara dig som Peter Crouch. Jag skulle ju snarare säga Magnus Samuelsson, för att de ska få ett grepp om hur kroppen ser ut.
Ja, det är en jäkla komplimang. Kan man inte säga en tunn Magnus Samuelsson? Alltså jag ser
Magnus
verkligen
Samuelsson
ut som
han har varit på semester ett par veckor.
Nej, inte ett par veckor. Om Magnus Samuelsson skulle sluta träna nu, och så som han skulle
halvår.
Se ut om 5 år därefter. Så ser jag.
Ett år. Okay. Ett år.
Jag är större än medelsnittet. Jag är nog lite tjockare än medelsnittet. Alltså jag väger ju ganska mycket. Jag är ganska lång också. Jag har ju stor volym. Men jag är en spillra av mitt forna jag. Jag toppar ju där någonstans cirka 2012. Då var jag som starkast, då var jag i form. Och sen så har jag ju alltid börjat kompromissa mer och mer med träningen för att ge plats åt mitt studier. Jag har ju jobbat extra nu under hela min studietid här de senare åren. Och det har ju förstört. Men jag har alltid kunnat så här dra ner på lunchen och dra ett pass och så. Det har alltid funkat att träna, men nu så funkar det inte längre. Alltså det är ju ett infekterat ämne. Men vad tycker du om det här med manspreading?
Vadå?
Du vet inte vad manspreading är. Det här ämnet är svårt. Det här är ett väldigt svårt ämne. Manspreading är att män överlag tar upp så jäkla mycket mer plats i kollektivtrafiken. Män sitter män sitter med breda ben och de sätter kanske armen om sätet bredvid och de lägger sin väska.
De breder ut sig för de är snubbar.
Och det
de
finns
jävligt bredbenta, ska du veta.
Exakt. Det finns ju en rörelse emot manspreading. Jag läste i tidningen i morse att det var någon som hade försökt lösa det här på ett sätt genom att föreslå skyltar i Stockholms vad heter det, SL eller vad det heter. Att man skulle ha en skylt med en snubbe som manspreadar och så skulle det vara ett streck över honom.
Liksom den skylten finns ju. Det är
förbjudet att manspreada på den här vagnen.
Mm.
Har du hört talas om det här med manspreading förut?
Ja, det var ju på tv häromdagen. Nu när du börjar prata om det så kommer jag på. Det finns ju såna skyltar.
Finns det såna?
Ja, de finns utsatta på bussar.
Vad fan?
I Stockholm.
Okej.
Okay. Det är en bresande man så att säga som...
Ja.
Don't spread, eller vad det står.
Ja, och sen så finns det även, jag såg någon hemsida, för det här var något år sedan säkert, folk som hade fotat manspreadare och sen lägger de upp det på nätet. Mm. Alltså fotar i smyg och bara kollar vad den här snubben breder ut sig.
Men det där är ju, har jag också svårt för, det här fenomenet att folk ska fotografera allt i världen. Folk fotograferar när någon blir våldtagen och fotograferar när någon repar bilen på någon, liksom. Fan, gör något istället. Säg till den här killen som bresar, du ursäkta, men jag tänkte sitta här, så att om det inte är något emot för dig, kanske du kan smala ihop benen lite, kan knacka ihop knäna. Är det så jävla svårt? När då tar man kort och börjar skvallra om det.
Men vill man göra skillnad?
Den jävla killen som sitter och spreder på benen.
Vill man göra skillnad på riktigt, så är det ju mer effektivt att ta en bild och göra någon grej av det på nätet än att säga till en enda snubbe.
Men är det en sån jävla, är det ett fenomen att män sitter med breda ben?
Ja, och jag såg,
är det ett problem då?
Det är det jag kommer till. Jag såg en film häromdagen på nätet också, när en tjej typ gick runt och manspreadade lite här och där för att liksom göra en poäng.
Ja.
Hon satte sig bredvid snubbar och bara bresade och tog plats, och de var så här, vad håller du på med? Men i all ärlighet nu, så måste jag som man säga att jag tycker att man ska vara, man måste respektera andra resenärer till den största möjliga mån. Men samtidigt så vet jag inte om en som har kvinnlig anatomi riktigt kan förstå hur det är att sitta i ett trångt säte som snubbe.
Nej.
Jag kan inte sitta ihop med benen, och när man läser om så här feedback, man läser diskussionsforum och sånt, så säger ju, det är ju liksom det vanligaste argumentet, att det gör ont att sitta ihop med benen. Och det är ju det är sant. Man kan inte göra det. Jag har ett alternativ, eller två alternativ. Det är antingen att sitta med benen i kors, eller så liksom sitter man och så formar man ett V med benen. Så måste det vara.
Exakt. Ja. Alternativet är, men sitter du längs väggen så kan du inte liksom korsa benen, för då kommer ju foten gå in i väggen. Då kommer du sitta ut med knät istället lika långt.
Jo, men sitter man med benen i kors så tar man ju ut väldigt mycket utrymme framåt. Man måste
då måste du få fram benen en halv meter minst.
Precis, så är det någon som sitter framför, då kan man ju inte sitta med benen i kors, och då måste man sitta med dem ut. Och då, man kan inte sitta och hålla ihop benen. För det första, det är ju jobbigt, för att då måste man måste ju ta i för att hålla ihop.
Ja,
om man sätter sig ner och bara slappnar av, så åker ju benen åt det hållet. För
ungefär
att
en halv meter mellan knäna har jag.
Ja.
Om jag sitter helt avslappnat med fötterna ner.
Precis, och ska man hålla ihop benen, då måste man ju ta i liksom. Och sen så såg jag en artikel på nätet också om Tom Hanks. För Tom Hanks har fått mycket kritik för att han satt på tunnelbanan i New York och manspreadade.
Det får man inte göra.
Och det satt liksom ingen bredvid eller så.
Men det där är, alltså, det är ju frågan om vad det handlar om. Vad handlar om? Varför får man inte sitta bresat med benen? Är det för att man ska liksom, här är mitt skrev, kolla, är det där de tror? Eller är det just det här med platskränkandet? Du tar upp plats, du tar upp för mycket plats.
Ja, det är det som är grejen.
Då är ju handväskorna
aktuella. En massa liksom människor som har lagt märke till att de helt plötsligt sitter bredvid en snubbe som de tycker breder ut sina ben på ett sånt sätt att det blir, ja, det känns påträngande och jobbigt.
De puttar folk med benet liksom.
Ja, men, alltså det är
jag försöker förstå vad problemet är, men jag kan verkligen inte.
Nej, men det är en sån himla svår debatt, för att det är så här att jag åker ju väldigt mycket buss.
Ja, sitter du och spreadar?
Jag spreadar ju när jag kan, det är det som är grejen.
Ja.
Men är det så här att det är jättetrångt och jag känner att det uppstår ett tryck mellan mitt ben och passageraren bredvid, då sitter jag och anstränger mig för att göra det så bekvämt som möjligt för båda. Men... så då sitter jag och håller ihop, men jag sitter ju inte med benen ihop. Och det är ju inte så att jag tänker, jaha, nu är jag tvungen att placera mina ben ihop. Okej, då gör jag det. Utan då måste jag tänka, nu offrar jag lite energi här. Nu måste jag sitta och hålla ihop benen trots att det gör ont och det är jobbigt.
Ja, för jag, alltså, både du och jag, du är till och med lite längre än mig tror jag. När vi sitter på bussar eller kanske flygplan och så vidare, mina knä, alltså jag kan ju fysiskt inte sitta med liksom en decimeter mellan knäna är ju för nära. Då kommer jag stöta in i ryggstödet och sitta med platta knäskålar till slut.
Absolut.
Då sitter jag fast kilad där. Ja. Med en extrem verk när jag ska gå sen liksom. Ja. Då sitter jag hellre och spreadar. Sen kommer det någon och ska liksom, ursäkta, kan jag sitta här? Självklart skulle jag väl dra ihop och tvinga jag väl in benen på den jävla vänster. Ja. Men det är väl liksom, det är där jag menar det här med att skulle den här kvinnan som börjar fotografera den här skiten istället,
säg,
kanske
säg inte kvinna, för det är snubbar också som stör sig på
de,
det.
De här människorna då, ursäkta.
Ja.
De här människorna som stör sig på det här, skulle de individerna som stör sig på det här så att säga, så att saken i egna händer. Det var svårt att säga mycket ord på en gång. Problemet liksom, hur stort är problemet? Det är inget världsproblem, det måste vi ändå vara överens om. Det är inget globalt problem att män tar upp 90% av jordens yta på grund av att de spreadar. Det är inte det.
Nej. Nej.
Kan man inte liksom informera de här killarna istället att ursäkta, men ja, det här är mitt problem för mig. Jag stör mig på det här av olika anledningar. Vad,
nej, men jag tycker inte att man ska behöva begära det av folk heller.
Nej, men det som händer nu när man gör det här, det är att alla som sitter så där tänker, nej, jag sitter ju så här, din dumma jävel. Jag vet ju inte ens deras agenda. Jag har ju talats om det på en bakväg och vet inte deras agenda. Jag förstår inte alls vad som är problemet.
Jag tror att många ser det som att män har en rätt att sträcka ut sig på bussen, och det är inte det handlar om, utan det handlar om att man försöker sitta så bekvämt som möjligt. Men det är många av de här personerna som till exempel fotar manspreadare i smyg gör, det är ju att de fotar män som sitter där det finns plats att breda ut sig. Och då kommer man ju göra det. När någon kommer och sätter sig eller visar att han vill sätta sig, det är då man får försöka klämma in sig lite. Och det har ju med respekt mot sina medmänniskor att göra.
Ja, men det är det här jag menar. Vart kommer man med att ta kort? Ingenstans. De, nej, som precis. Du säger, de tar ju, vi som så att säga är på spread-sidan, om man ska dela upp det så.
Ja.
Vi tycker ju fortfarande att det är okej att spreada.
Ja, jag menar spreada när det finns plats.
Men jag skulle ju gärna vilja diskutera det med någon som är mot spreading. Det är det jag menar. Skulle jag sitta och spreada så önskar ju jag att någon skulle säga det till mig, så får jag förklara min vinkel ur det. Jag har svårt att sitta så här. Kommer det liksom en full buss och någon kommer mot mig, bara jag ser att någon är på väg och jag vet att den här platsen är eftertraktad så att säga, den här människan vill förmodligen sätta sig på den tomma platsen bredvid mig. Då drar jag ihop benen, kanske till och med visa med handen, varsågod och sitt.
Ja, precis. Men det är det som är hela grejen, att anti-manspreading grejen, de utgår ju ifrån att män lika gärna skulle kunna sitta ihop med benen, att det inte gör någon skillnad. Men så är i min erfarenhet som anatomiskt man, så är inte fallet.
Nej.
Det går inte.
Så är det. Ja, nu tror du. Har du tänkt på en sak? Vi har ju varit mycket på hockey här under hösten och våren. På Vita hästen i Himmelskalundshallen.
Ja, visst.
Världens bästa publik och världens bästa hockeylag, Vita
Hästen.
Vita
Hästen.
Och det är ett fenomen som är i idrott generellt sett. Jag var ju på IFK:s hemmapremiär, IFK Norrköpings hemmapremiär mot ÖSK i början av april här, och sitter och titta på matchen. Bredvid mig sitter min flickvän. På andra sidan sitter en man i 30 års ålder. Ungefär
på andra sidan. På motsatt sida av stadion.
Ja, till höger om mig sitter min flickvän. Till vänster om mig.
Ja, okej.
Sitter en man med sin son. Kanske 4-5 år. Något äldre kanske. Sonen har IFK-keps, IFK-halsduk. Uppenbarligen håller de på IFK Norrköping.
Ja.
IFK Norrköping har kanske 6-0 i skott på mål efter första halvlek. Och det regnar målchanser, kan jag säga.
Ja.
Då mitt under den största pressen så missar IFK ganska många lägen i rad. Och då säger den här mannen bredvid mig att ja, det är typiskt IFK. Nu kommer det bli 1-1. De kommer kontra och göra mål. Okay. Jaha, ah, men jag tror det är bättre att de har bollen än och har chanser än att ÖSK pressar på, eller? Nej, ja, det höll ju inte han med om.
Nej. Du, sa du det här till honom?
Jag sa det till honom att jag tycker ändå att det är bättre att IFK har bollen. För jag blev ganska irriterad. Den sticker i ögonen på mig och öronen. Sådana kommentarer. En pessimism. Andra halvlek, 61 minuten kanske var. Kom just en sån här kontring där ÖSK tog över spelet lite också. Och gjorde mål, 1-1. Mannen vänder sig mot mig och säger: vad var det jag sa?
Alltså,
där vill jag ställa mig upp, applådera och säga: fy fan, grattis killen. Fan vad kul för dig, du hade rätt. Men det måste kännas jävligt bra. Alltså, fan, nu kan du gå hem och vara glad, va?
Det där gör mig riktigt irriterad. Det där hade jag blivit irriterad.
Det, alltså, det är en pessimist som är nöjd över sin pessimism. Han förutspådde olycka och han är jätteglad över det.
Det var ju en seger för honom att ÖSK gjorde mål.
Ja. Och jag, det blir så psykologisk frontalkrock. Jag förstår inte. Jag förstår inte beteendet. Och sen, liksom, i den situationen efteråt, jag grubblat ända sedan dess över det här. Och att jag förstår inte varför han går på fotboll.
Det här är ju situationen. Han tycker att nu har IFK schabblat till det. Fan, snart kommer 1-1. Och då sa du så här: ja, det är möjligt att de schabblade till det, men de har ju i alla fall bollen, så det är ju åtminstone bra. Och sen så blir det som han befarade. Och då säger han: I told you so. Men det var ju inte som att du sa till honom: nej, du har fel, så kommer det inte bli. Utan du sa ju inte det. Du höll ju inte, det var ju inte så att du inte höll med honom, utan du sa ju bara att det är negativt det att tänka så.
Ja,
och så säger han: I told you so.
Ja, och det är vad irriterad jag blev. För just det här, om du sitter och kollar på idrott, och som jag sa, IFK hade spelövertag, de hade jättemånga målchanser, men de missade. Hade han hellre sett att ÖSK hade 90% bollinnehav och bara manglade IFKs mål och ÖSK gjorde mål, hade det varit bättre?
Nej.
Nej, då har han alltså, om vi säger att det finns tre situationer då. Det finns ÖSK kör över IFK i mål, det är jämnt, IFK har övertag, ÖSK i mål, eller att IFK har övertag och i mål. Två av tre fall är han negativ. Frågan är, i det tredje fallet, om man fan inte är negativ då med. När de är 2-0, ja, men de leder inte med 3-0 i alla fall.
Ja.
Jag tror ju att det är en sån människa. Jag har så otroligt svårt för det.
Ja, men varför går man... Det är ju såna här tydliga medvindssupportrar som bara tycker att det är kul när det går bra. Och som du sa så var vi mycket på hästen. Och då satt jag bredvid en massa folk. För de körde ju en... De skulle ju kvala till SHL och så mötte de Modo. Och med all rätt så vart de ju skolade utav Modo. Så var det ju. Ja. Och... då satt vi i publiken och så hörde jag hur snubbar runt om mig snackade om det här. Och så fort Modo gjorde något bra så var det speciellt en snubbe som sa något i stil med: ja, nej, det är inte samma klass på dem, alltså. Det är ju inte det. De spelar ju inte i samma liga. Ja, men nej. Nej, alltså rent tekniskt så spelar de ju inte i samma liga, vill jag säga då. Utan det är ju så som är fallet. Det är det
kvalifikationsmatchen till
för. Ja, så fort hästen gjorde något dåligt, bara: nej, det går inte. De är för dåliga.
Ja. Nej,
alltså alla vet ju det. Alla som sitter och tittar på matchen vet att Modo är i underläge. Och vi har sett dem få spö i tre matcher i rad nu. Men vi är ändå här för att det är kul som fan att se på hästen i SHL-kval. Oavsett hur det går så är det roligt. Nu ska vi ha kul att se på det här. Och det är klart som fan om vi är missnöjd när Modo gör mål. Och det är tråkigt. Och man sitter och hoppas att hästen ska göra mål. Men man sitter ju inte och bara vältrar sig i klagomål.
Nej, speciellt på hästen där det är sån otrolig stämning. Hela upplevelsen att gå på en match. Det är 90% på utsidan av planen, skulle jag vilja säga, när man går på hästen.
Absolut.
Och då kan man ju bidra till det istället då, och ha en bra stämning, ha kul med dina kompisar, ta en bärs, snacka skit, garva åt någon skön tackling liksom. Skit i resultatet då för en match skull. I det här fallet 4.
Men vad förväntade den här snubben sig när han kom?
Att men det skulle... var likadant mot Karlskoga, sista matchen i serien hemma. Hästen ledde med 3-0 i första perioden. Jag tror det kan ha varit i slutet av första perioden, så gör Karlskoga 3-1. Det mannen bakom mig säger då är: jaha, nu vänder de väl. Det står 3-1.
Exakt. Fy fan,
alltså varför tar man det så långt? Jag förstår inte.
Men vad lever han för liv? Alltså, ja, om han är lika negativ i allt.
Ja, exakt. Han går på toa, sen har lite lös i magen. Jaha, nu ramlar tarmen ut.
Ja, exakt.
Han hör lite dåligt någon gång. Jaha, nu tappar jag hörseln.
Ja. Ja, men vad tråkigt det måste vara att vara så negativ. Ja, nu vänder de.
Ja, det är så 3-1. Hey, alltså, jag förstår om det hade stått 0-1. Att man kanske, jaha, nu var det dags igen. Om det har gått dåligt innan. Ja. Nu hade hästen vunnit matchen innan. Och den här matchen kunde även vid förlust ha lett till att hästen fick spela slutspel. Nu vann ju hästen med 4-3 eller 4-2 eller vad det blev. Och gick till slutspel. Som nykomling i Hockeyallsvenskan. Men vid 3-1 målet så sitter han: nu kommer någon gå och tappa det här.
Ja, precis.
Innan matchen när han kommer dit, hur tänker han liksom? Jag vill veta, jag vill vara med honom en dag när det är match. När han åker dit, när han snackar med frugan att ja, han ska gå på och kolla på hockey nu. Får vi se vad det blir för resultat där då? De har väl inte en chans. Liksom, vad har han för inställning till livet?
Ja, men det är exakt det som är grejen. Som vi sa tidigare, hur går han runt och bara är så här negativ till det? Det måste vara jättetråkigt. Och varför går man ens på sport? För det är ju en chansning. Ja. När man går på en match, då vet man ju inte hur det slutar. Och de kan losa och de kan vinna.
Nej, för mig, när vi går på hockey, så handlar det 90% hänga med kompisar, 10% att se bra hockey. Sen om hästen har förlorat några matcher, de har vunnit några matcher som vi har kollat på. Men alltså, jag är ganska förlorad om. Ja, det var ju synd. Nästa match kanske de vinner. Vi får kolla på nästa match då. Hoppas att de vinner då.
Det är det man skulle vilja förklara för de här gubbarna. För det kan man ju säga att det är. Det är oftast
det är äldre.
Äldre. Ja. Man skulle vilja säga till dem: hörru du, du är här med dina kompisar. Du har kommit iväg med dina kompisar och gjort något. Och du har säkert druckit en öl med dina polare. Och ni är här tillsammans med 4000 andra Norrköpingsbor och gör någonting. Liksom, det här är livet. Det gör inget att hästen förlorar.
Nej.
Det är liksom, nu lever vi livet lite grann.
Det är på skoj. Det är underhållning.
Exakt. Det är inte blodigt allvar. Nej.
För det är också det här du snackar med medgångssupportrar. Och jag förstår, jag har full förståelse för att om det går dåligt för ett idrottslag, att det kommer färre fans och kollar. Det är ändå en, man får ändå ha förståelse för det. Man vill se bra idrott någonstans. Men jag bor i Örebro och jag åker till Norrköping för att kolla både på hockey och fotboll. Hur fan det än går, rent ut sagt. Men det får ju vara min grej, så att säga. Jag kan inte tvinga på det till alla andra människor i världen. Men IFK Norrköping, ÖSK, än en gång. Slutminuter. IFK forcerar. Peking fans har invigt Kurva Nordal på norra läktarens kortsida. En ståplatsläktare, hela läktaren. Det kanske var 2000 pers som stod där och sjöng. De står upp och sjunger: stå upp för Norrköping, stå upp. Som de har som tradition att de alltid sjunger i slutet av matcherna. Man står upp för Norrköping, för IFK, var i ur och i skur. Man står upp, visar grabbarna på plan att vi har deras rygg. Ingen, inte en enda människa utom jag på östra läktaren, på resten av arenan, står upp. Folk började gå hem. Det var 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och sen visade det sig bli ytterligare 2 minuter tilläggstid. Eller 3 tror jag. Jag ställde mig upp. Och det brukar alltid vara så att jag kan ställa mig upp ganska tidigt så. Ja. Men det är alltid någon som ställer sig. Ja, han ställde sig upp, jag ställer mig. Ja. Det var inte en enda. Jag har aldrig känt mig så utpekad. Liksom, spotlight kunde lika gärna lyst på mig.
Ja. Varför går de på match?
Ja, men det som är intressant här är att IFK får ett ganska bra läge. Inläggsläge. De kommer upp med tryck. Då reser sig nästan hela läktaren upp. Ja. Klappar, då står de upp. För Norrköping. Några börjar sjunga med. Stå upp för Norrköping. Så tar ÖSK-bollen. Då sätter sig alla igen. Det är 1,5 minut kvar. Då sätter de sig igen. IFK kommer upp igen. Alla reser sig upp igen. ÖSK tar bollen. De sätter sig. Vissa går. Vissa sätter sig och muttrar. Det är 1,5 minut kvar. När de sätter sig ner sista gången.
Precis. Men de förstår ju inte att man går på sport. Det är ju för att det är en härlig jävla grej att göra. Det är ju inte för... Det står ju inte och faller på resultatet. Utan det är ju att man träffar... Man samlas en massa människor och så händer det någonting i livet. Det är ju fantastiskt.
Ja, och jag vet inte om det är för att jag har idrottat själv. Jag har aldrig spelat inför stor publik. Men jag kan ju bara tänka mig som hästen där sista matchen Modo. När alla i Himpan står upp och sjunger för grabbarna på plan. Vilken säsong de har gjort. Mm. Det måste ju vara en jäkligt skön känsla när man har torskat 4 matcher i rad. Att alla står och hyllar er. Den känslan när man går in i försäsongen nästa säsong måste ju sitta i bakhuvudet. Fan, det här gjorde vi bra grabbar. Men IFK som har spelat ut ÖSK får en poäng med sig i premiären. De ser folk gå. De ser ryggarna på hälften av publiken när matchen är slut.
Ja, det är en kul känsla.
Nej, men alltså, ja.
Ja, men vi säger farväl. Vi finns på Soundcloud, vi finns på iTunes och jag tror att vi har Acast på gång, eller hur Eken?
Jajamän, det är på det stora G1.
Vi ser hur det blir nästa vecka. Och tills dess, hej.
Hej.